P1, Sveriges Radio.
Du, måste snacka lite om ditt program.
Mm.
Sätt dig nu bara och boka en gäst.
Det här är min producent.
Börja med han Carl Bergström som du snackade om.
Ja, ja, men han är typ bokad.
Ja, men gud vad bra.
Man kan säga att jag jonglerar lite med sanningen, för jag har inte bokat någon gäst till programmet. Det är 2 veckor kvar till sändning. Det jag istället har gjort är att fokusera på mitt golfande. Svingen känns riktigt bra nu. Hur kan något som kändes så lustfyllt för ett tag sedan, alltså att jobba med det här programmet, bara vara misär nu? I brist på struktur känns det som tiden går snabbare. Det här är Kropp och själ med rubriken Hjälp, jag kan inte planera. Jag heter Ninos Shamoon. Och här i studion har vi Carl Bergström, KBT-psykolog. Välkommen till Kropp och själ.
Tack, tack.
Du har varit med innan, eller hur?
Jo, jo.
Hur mår du?
Jo då, jag ska inte klaga. Semestern är ett par dagar kvar.
Du, vad krävs det för att faktiskt kunna planera?
Ja, det krävs inte mycket alls. Man måste veta lite vad man vill, brukar jag säga. Steg ett i planering, det är att faktiskt veta vad det är man planerar för. Annars riskerar man att överplanera.
Vad innebär det, att överplanera?
Ja, det är när man helt enkelt spenderar mer tid på att planera än på de faktiska sakerna som man planerar för, så att säga.
Vad innebär det att prokrastinera?
Det innebär att man har saker som man vet att man borde göra eller som man vill göra, men istället för att göra dem så gör man någonting annat. Och sen när det blir dags att göra dem igen så skjuter man på dem ytterligare lite grann. Och så fortsätter det här ofta upprepat tills det kanske dyker upp en deadline eller någonting som stressar igång dig tillräckligt för att faktiskt få det gjort.
Men då snackar vi inte bara jobb, eller hur?
Nej, det kan vara precis vad som helst. Mm. Städning, diskning, arbete, skicka ofta små besvärliga mejl och sådana där saker.
Vad kan de negativa effekterna av det här bli?
Ja, framförallt så kan kvaliteten bli sämre. När man väl gör det så gör man det förhastat. Och då får man inte så... Ja, man har inte tid till eftertanke och då blir det sämre helt enkelt. Men framförallt så kan man ju hamna på kant med andra människor som är inblandade, så att säga. Va?
Är det då man verkligen har problem med sitt uppskjuta beteende?
Nej, problem med uppskjuta beteende, det har man när man själv tycker att nej, men det här är ett bekymmer, så att säga. Det är alltid du som avgör.
Okej, hur kan det påverka andra då?
Ja, du kanske har sagt att du ska göra någonting till ett visst datum. Och när det datumet närmar sig, blir det inte gjort så... Ja. Mm. Då blir det inte gjort. Och görs det i sista minuten, då kanske andra får ta del av din stress inför en deadline till exempel. Och det är inte alltid så roligt.
Mm. Vad beror det här på då?
Ja, det tar en stund att förklara. Men man kan något förenklat säga att om jag står inför ett beslut som har en tydlig prompt. Nu så ska jag åka i min hiss eller ta trapporna. Då kan det vara enkelt att välja att nej, men jag tar hissen trots att jag är lite rädd för hissar, till exempel. Men när det gäller uppskjuta beteende så finns det liksom inte ett tydligt tillfälle som dyker upp och säger att nu ska du göra det här. Mm. Så jag behöver liksom bara lite tankemöda varje gång för att knuffa det här framför mig. Mm. Och nästa gång det liksom blir dags, då behöver jag bara lite tankemöda för att knuffa det en gång till. Och så håller du på.
Okej, men man kan ju sätta en sån tanke, en sån deadline för sig själv, eller? Men det kanske inte man kan då?
Ja, det är så vi, det är så vi behandlar uppskjuta beteende.
Hur då?
Vi ser till att man planerar in, inte deadlinesen, utan när man ska göra det. Så att den här prompten då kommer upp för dig själv och säger att nu så kan du antingen göra det här och få fördelarna eller inte göra det och få nackdelarna.
Värde, förväntan, tid, impulskontroll. Vad jag förstår är det dessa faktorer som spelar in i vårt uppskjuta beteende. Kan du förklara hur de här faktorerna gör det?
Ja, alltså förväntan handlar ju om hur illa till exempel förväntar vi oss att någonting ska vara och göra. Mm. Och ofta blåser vi upp den förväntan. Hur jobbigt det är att skicka ett mejl, hur jobbigt det är att diska, hur jobbigt det är att ta hand om en viss surdeg, så att säga. Och så länge den förväntade ångesten är större än den här lilla knuffen vi talade om tidigare, så får vi bekymmer. När det gäller tiden så är det ofta, vi förvränger vår syn på hur lång tid någonting kommer att ta. Och när vi har gjort de här små sakerna, då finner vi ofta att oj, det tog inte så mycket tid som vi väntade oss och det var mycket trevligare.
Förvränger tid?
Ja, när det gäller uppfattning kring tid så kan vi ju ha en uppfattning kring hur lång tid någonting kommer att ta. Men den uppfattningen är inte alltid korrekt. Och alltid när vi har en förvrängd eller en förvanskad uppfattning kring tid, så är det ju det som påverkar våra beslut snarare än den faktiska tidsåtgången.
Impulserna då, vi spelar dem in?
Ja, alltså, särskilt om man har en kanske lite sämre impulskontroll, så är det ju extra lätt att dras in i något annat. Någonting som är lätt och belönande här och nu, kanske snarare än den där uppskjutna belöningen som kommer om vi ska ta itu med vad det nu är vi har framför oss.
Snabba kickar.
Ja, sen är ju kickarna sällan så stora. Mm. Men det behövs ju inte så mycket.
Kan man träna på sin impulskontroll? Det är klart man kan, eller?
Ja, det kan man göra. Hur då? Definitivt. Genom bland annat planering som vi ska prata om idag.
Ja, du, är det här ett beteende eller är det, kan man säga, ett personlighetsdrag?
Beteenden kommer sig av personlighetsdrag. Det är inte olika saker.
Nej, okej. Men det är ingen diagnos?
Det finns inte en diagnos för patologiskt uppskjutna beteende än så länge.
Vad kan man på grund av en diagnos få problem med sitt uppskjutna beteende?
Vissa diagnoser kan helt klart ha mer problem med uppskjutna beteende.
Vilka diagnoser pratar vi om då?
Kanske framförallt de olika typerna av uppmärksamhetsstörning.
Vilka är det då?
ADHD, ADD och sen varianterna därav då.
Hur är du på att planera?
Jag är ganska bra på att planera. Jag gör mina egna övningar. Så att jag brukar ta en titt på vad ska jag göra idag, vad ska jag göra den här veckan. Och framförallt så följer jag ju då kardinalvisdomen. Boka inte in deadlines, boka in när du ska göra arbetet.
Okej, vad har du planerat idag?
Idag har jag planerat att jag ska gå hit.
Jo, det förstår jag.
Jag har planerat att jag ska promenera hem. Ja. Och jag har planerat att jag ska åka och shoppa.
Vadå, tänker du att du gör de här sakerna eller är det bara något du vet att du kommer göra? Kan du se dig själv promenera hem?
Ja, dels så har man ju en visuell bild kring vad som ska ske i framtiden. Men framförallt så skriver jag ner alltihopa så att jag slipper ha det i huvudet.
Vad har du? Har du papper och penna eller är det på datorn?
Jag har en papperskalender.
Har du det?
Det har jag.
Men du har inte med den nu?
Nej.
Hur vet du då vad som står på den? Om inte du har med den nu?
Ja, samma dag kommer jag ofta ihåg.
Okej. Du, kan man planera bort sin prokrastinering?
Ja, till viss del. Planeringen är ju ett steg i att få bukt med sin prokrastinering. Och det handlar ju mycket om att få upp den där inre prompten som säger att nu ska du göra det här och få litet bekymmer nu, som ofta är mindre än du tror, för stor belöning sen, eller så slipper du lite ångest nu och får en större smäll sen.
Ja, men då måste man vara medveten om det.
Ja, och det är ju en av de sakerna vi gör i behandling.
Okej. Vi ska nu träffa en person som är en vän till programmet. Våra stammislyssnare känner igen honom som doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Daniel Berg försöker planera bort sitt uppskjutarbeteende, få struktur på sin vardag och framförallt på sitt arbete. Tyvärr går det inte så bra.
På varje hylla så har jag en liten lapp. Där står det vad som ska, vilken kategori som passar där. Eller bara får vara där. Det beror på hur hård man är. Så där står det till exempel oljor.
Det är trångt i Daniel Bergs etta på 33 kvadrat. Han öppnar skåpen i sitt kök och på varje hylla har han satt fast en liten tejpbit där han har skrivit vad som ska finnas på hyllorna. Kryddor, oljor, torrvaror, kosttillskott och så vidare. Eftersom detta provocerar mig söker jag genast efter fel och jag finner rätt.
Du har kryddor vid kosttillskott. Ja, alltså du pekar på nu är ju varje taxonom problemet. Det är ju glidande, verkligheten är ju glidande kvalitet, medans vetenskapen arbetar ju med fasta kategorier. Så att det är hela tiden det här problemet med att verkligheten inte passar in i planen. Och det är ju frustrerande. Så därför får man ju vidga sina kategorier.
Men varför gör du det här? Alltså,
du kan ju bara... du gråter nu.
Nej, men du kan ju också, så här, om du ska ha kryddor på andra skåpet, så bara ställ kryddor där bara.
Ja, men
måste du ha en lapp för det?
Det är ju en invändning. Men det som ger mig trygghet är ju att det behövs bara kryddor där nu. Jag har bestämt att jag behöver inte mer än kryddor där. Det kommer inte glida ut längre. Livet kommer kunna hållas innanför de här ramarna.
Att planeringen av råvarorna i köket brister trots ett genuint försök till struktur är inte detta Daniels stora problem. Apan på hans axlar är något annat. Det är hans uppskjutarbeteende.
Ja, fy i helvete vad jag har det. Det är nu när livet är bra liksom. Nu har jag inga stora katastrofer. Jag mår bra och har det fint fysiskt och socialt. Så är det det som står fram som det stora, stora liksom, elefanten i rummet. Det största katastrofen, stora, stora problemet i mitt liv. Det är att få mig själv att göra det som jag vill ha gjort. Arbetet då. Jag har en bok att skriva som jag tycker är fantastiskt spännande. Det kanske är det mest intressanta projekt som jag har tänkt kring på några år. Liksom. Det är verkligen det jag har hoppats på, velat göra, fått pengar för det. Men så istället så måste jag kämpa för att sätta mig. Det är så sjukt.
Efter många års försök att få pengar till sin forskning fick han till slut det. Och glädjen var total. Så nu är han mitt uppe i att skriva den där boken han har drömt om tillsammans med sin kollega. Jag ber han förklara arbetet med två meningar och han svarar följande. För att beräkna inflationen måste man jämföra priset på en och samma vara vid olika tidpunkter. Men varorna som jämförs är inte de samma utan förändras ständigt till sin kvalitet. Statistikerna justerar den uppmätta prisskillnaden för att försöka hålla hur som helst. Det vore enklare att bara förklara titeln till boken, varornas värde. Problemet är då att den här glädjen Daniel kände när han fick pengarna för att utföra sin forskning har förvandlats till misär.
Ja, alltså, om man kunde få hjälp med det här. Det tror jag inte någon historisk eller samhällsvetenskaplig forskning hjälper mig med att förstå. Det här måste jag ju ha antingen farmaceutisk eller psykologisk hjälp med. Liksom.
Vad är det du inte förstår?
Ja, hjärnan. Hur den kan finna någonting så som den har kämpat för och drivits för i 25-30 år. Intellektuellt arbete som har varit en mani för mig. Ett eget intresse. Hur det kan bli någonting som hjärnan, eller alltså mitt lustsystem, plötsligt hästvägrar inför. Varför känner den inte längre lust så fort det är betalt arbete? Vad är grejen? Varför slutar den känna den lust som den egentligen fram tills dess alltid känt? Det är så konstigt. Och alltså, det är inte som att jag slutar tycka om intellektuella saker. Det jag prokrastinerar med när jag inte kan läsa om indexteori eller varukonsumtion. Ja, det är ju precis, alltså jag rör mig med böcker, jag läser fortfarande långa, stora böcker, på gränsen till det nyttiga för arbetet. Så jag läser stora böcker om cigaretthistoria för att förstå avgasdiskursen. Jag rör mig inte långt bort för att det ska bli lustfyllt. Det är precis på gränsen till där det börjar bli nyttigt och viktigt, som då är genast intellektuella lyckan tillbaka och allt inte drivs av lust.
Vad tror du det kan bero på?
Jag tror dels att det är prestationsångest, att jag känner att det här är så viktigt för mig så att jag vill inte misslyckas. Och försöker jag så kan jag misslyckas. Så istället så misslyckas jag. Idiotiskt. Men sen så handlar det väl också om att det är krav också. Alltså det är ingenting jag gör frivilligt längre. Plötsligt är det inte frivilligt längre, utan det är någonting som förväntas av mig. Och då blir det mindre lustfyllt på något sätt. Alltså det som är ännu konstigare för mig i alla fall. Varannan dag så jobbar jag ju bra. Och det tar mig 5 minuter när jag väl sätter mig till att känna stor lust med jobbet till och med. Så att det är inte heller så att när jag sitter och jobbar med det som det är tråkigt hela tiden. Utan det är bara första 5 minuterna. Eller ens det, 3 minuterna. Sen, och om jag lyckas jobba så är jag lycklig hela dagen. Så det är liksom, hjärnan borde fucking förstå att den blir glad av att bara lösa det. Det är så sjukt. Där antar jag att det är väl lite tråkiga, enkla mekanismer i görningen som inte har liksom djuppsykologi att göra. Alltså, det känns som en jävla betingning nästan.
Daniel vet när han ska arbeta, för det står i hans kalender. Kalendern är färgkodad. Röd betyder arbete. Gul är fria föreläsningar och bjudningar till intellektuella sessioner. Nyanser av blått är olika fysiska aktiviteter. Grön är att jobba på torpet och fixa saker hemma. Brunt är fester med mera. Och orange, en speciell form av arbete, nämligen forskningsarbetet. Men grejen är att han inte bara har en kalender. Han har en kalender för hunden, som han har delad vårdnad på. Han har en familjekalender, han har en semesterkalender och så vidare och så vidare. Och jag blir faktiskt chockad när han förklarar hur många kalendrar han har på sin dator.
Men det är väl en 10 stycken då?
Skojar du med mig? Alltså, är du allvarlig?
Ja, så är det ju.
Och... Men är det digitaliserade? Ja, ja. Det måste du ha såklart.
Ja, jag undrar om det ens har blivit... Det här med delad kalender är bra, men att jag tror fortfarande mer och mer stärks intrycket av att till exempel min digitala planering har inte gjort mitt liv mer uppstyrt. Mer... det har blivit mer färgkodat, typ.
Mm. Men varför fyller du... Du fyller den väl inte sin funktion, eller?
Nej, men det är det jag börjar tänka, att det har en psykologisk funktion. Att det liksom blir mer och mer transparent, det man gör. Mm. Det blir mer och mer liksom kategoriserat. Man kan dela in aktiviteter i fler och fler liksom taxonomier.
Daniels hund skäller för att Sanna är hemma. Det är Daniels sambo.
Hej, läget?
Det är bra. Alltså det är den första personen som har färgkoordinerat och liksom 41 olika system för att få ordning och ändå inte ordning. Lägg ner!
Sanna, precis som jag, är skeptisk till Daniels alla planeringssystem.
Men jag tror till och med att det där att du själv tror att det inte funkar. Att någonstans tror jag att du tror att det gör det. Du koketterar nu kring att jag gör det bara för att det ska kännas bra, men det, nej, jag köper inte det rakt av. Det gör jag faktiskt inte. Jag tror att du tycker att det är ett vattentätt system. Jag är försiktigt skeptisk.
Ja.
Men heja glatt på.
Men det stör inte dig, eller?
Nej, det funkar ju jättefint. Vi vet ju precis vad vi ska göra imorgon och nästa vecka.
Vad ska ni göra imorgon?
Vi får se. Vi får se vilken färg det blir.
Mitt liv är kaos. Jag prokrastinerar. Jag har inte koll. Jag minns ingenting. Jag minns jättebra saker jag läser. Jag vet inte vad mitt liv går ut på. Jag har ingen aning om vad folk håller på med. Jag har inget episodiskt minne. Jag har ett semantiskt minne. Så därför färgkodar jag. Och det blir extremt mycket färgkodning. Och jättemycket planering. Men det är någonting som springer efter. Jag kommer inte kapp. Och jag hamnar ändå alltid fel. Mm. Det tror jag skulle vara Sannas tolkning.
Vad gör du då?
Desperat försöker få ordning i ett kaos. Liksom, antar jag. Och jag tror att mycket planering handlar om det. Alltså riktigt god planering är förstås inte så. Men många håller på att planera sitt liv i en desperat önskan och förhoppning om att liksom få någon typ av styrsel på det. Mm.
Jo, det här var en del att packa upp. Det kan man lugnt säga.
Han tycks ju planera, men det funkar inte.
Exakt så. Mm. Han typiskt fall av överplanering där planerandet i sig antagligen har blivit det vi kallar för ett substitutionsbeteende. Det vill säga någonting man gör istället för det man ska göra egentligen.
Ja, för han läser inte om det han borde läsa, men han läser liksom runt det. Mm.
Det låter också som att själva planerandet skänker viss trygghet i stunden, precis som han också är inne på. Istället för att låta honom ta itu med det som han faktiskt vill göra.
Men det ger en känsla av kontroll i stunden.
Ja,
det är en trygghet ändå.
Ja.
Men det är väl okej. Men det funkar ju inte då, för han gör inte det han borde göra.
Men det funkar inte. Och här kan vi komma in på det som är, jag tycker det är jätteviktigt när det gäller uppskjutande beteende och kanske livet i allmänhet.
Mm.
Och det är skillnaden mellan kort sikt och lång sikt. På kort sikt fungerar det hur bra som helst. Det är en liten snuttefilt i tillvaron som, ja, i alla fall för stunden, gör att man känner att man har kontroll. Men den funkar inte på lång sikt. Och det här är ju personen inslaget också inne på. Att, ja, men varför förstår inte hjärnan och sådana där saker. Men det gör ju hjärnan. Det beskriver han ju också. Det är bara att hjärnan gör det på lång sikt. Han förväntar sig belöning på kort sikt. Att hjärnan ska liksom hänga med på det här och hjälpa honom hela vägen bort. Men så är det inte. Man måste ta sig förbi kort sikt för att komma till lång sikt. Och då beskriver han ju också hur enorma lustkänslor som dyker upp efter bara ett par minuter.
Men hur kan han göra det då?
Ja, och det, en del det är ju då att sluta planera så mycket.
Mm.
Att sätta upp en förståelse för att jag måste ta en liten smäll nu och kliva vidare. Mm. Och här kan man göra så kallade kognitiva interventioner, det vill säga att man låter personen prata om alla de inre meningar som finns kring det här och sen ifrågasätta om det verkligen stämmer. Mm. Men i slutändan så är ju målet att komma över den här kortsiktiga lilla knölen och få belöningen på lång sikt. Mm. Och det gäller ju väldigt mycket i livet. Här finns det dock ett bekymmer inbyggt i det mänskliga psyket.
Ja.
Och det är att vi är väldigt duktiga på att välja mellan bra och dåligt. Men vi är ganska dåliga på att välja mellan två dåliga saker där en är lite bättre.
Kan du utveckla det?
Ja, om jag skulle gå ut här och så skulle jag haffa någon på stan. Och så skulle jag säga, antingen så får du 100 kronor av mig eller så ger du mig 100 kronor. Vad skulle de välja då?
Få 100 kronor såklart.
Ja, exakt.
Ja.
Och om jag gick ut och så haffade någon på stan och sa, antingen ger du mig 100 kronor eller så ger du mig 200 kronor. Vad skulle de välja då?
Ta det igen.
Antingen så ger de mig 100 kronor eller så ger de mig 200 kronor.
200 såklart. Man vill ha 200 spänn.
Nej, men nu ska de ge mig.
Ja, okej, 100 såklart.
Tror du att jag skulle få den reaktionen om jag haffade någon på stan?
Om man var tvungen att ge?
Ja. Om vi går ut och haffar någon nu, tror du vi får den reaktionen?
Nej, de kommer säga be det dra åt helvete förmodligen.
Det är precis vad de kommer att göra. För de har svårt att välja mellan två dåliga saker där en är lite bättre.
Mm. Men hur applicerade vi det här på Daniel Berg, vårt case då?
Ja, i det här fallet så väljer ju han tydligt mellan två dåliga saker där en är lite bättre.
Mm.
Antingen tar han smällen nu och får belöning sen. Eller så gör han ingenting nu och lever med en betydande ångest.
Men säg att han kommer till dig då. Det är uppenbart ett problem med överplanering. Hur skulle du behandla en sån person?
Ja, först skulle vi lägga upp allting. Så skulle jag fråga, vad är det som funkar?
Mm.
Vad är det som inte funkar? Sen skulle vi fråga oss, vad vill du? Hur utvärterar vi det du vill? Och hur kan vi ta oss dit? Och det kanske börjar med att slänga 9 av de här 10 kalendrarna.
Mm. Vad behöver du lokalisera hos oss persons beteende för att liksom veta hur du ska behandla den?
Jag behöver veta vad de vill och vad de gör för att ta sig dit.
Mm. Överlag då, till våra lyssnare, kan du ge några verktyg till oss, till dem, till alla oss som har lite problem med det här?
Mm. Någonting som jag brukar tjata om konstant, och som jag nämnde tidigare också, det är ju det här med när du planerar, planera inte deadlinen. Planera när du ska göra det.
Mm.
Planerar du när du ska göra det så vet du var det är fixerat i schemat. Du kan släppa det, göra det då och vara klar. Planerar du en deadline så vet du ju fortfarande inte exakt när det här ska ske. Och du kommer liksom behöva svettas hela vägen upp till deadlinen tills din ångest inför deadlinen liksom skapar piska nog och faktiskt sätta sig och göra det här.
Men om man verkligen har en deadline,
hur ska man
tänka och arbeta då?
Då ska man slå upp sin kalender och välja ett tillfälle innan den deadlinen då man faktiskt gör det.
Mm.
Gärna med god framförhållning.
Okej. Okay. Något annat du tänkte på när du hörde Daniel?
Ja, vi fick ju också ett typexempel på något som kan bli en nackdel här, va? Och det är ju relationen med sambon som tydligt kanske är lite, kanske både lite perplex och lite frustrerad över det här planeringsbeteendet. Och extremt uppskjutna beteende kan ju framstå ganska illa i andras ögon, va? Särskilt om det verkar som att man har fått serverat en hel del, som fina forskningspengar ju faktiskt är, va? Och när man väl undersöker alla de nackdelar som finns kring sitt uppskjutna beteende, då kan man ibland få den här lilla knuffen som krävs för att faktiskt göra något åt det.
Vad säger personerna när de kommer till dig? Vad är det de har problem med?
Ja, de som dyker upp och som har uppskjutande beteende, de säger ju ofta att de inte får saker gjort. En av de första sakerna vi gör, det är det som kallas för ett beteendeinventarium. Då går vi helt enkelt igenom en typisk vecka och så får man skriva ner vad är det som man tycker att man gör för mycket i livet och vad är det man tycker att man gör för lite i livet.
Mm.
Så plockar vi upp ett par av de sakerna.
Hur går du vidare sen?
Ja,
eller hur går ni vidare sen?
Vi väljer ut ett par saker som säger att det här ska vi jobba med. Sen går jag igenom det som kallas för ABC-modellen där man pratar om antecedenten, beteendet och konsekvensen. Alltså det som promptar beteendet, vad man gör, vad det får för konsekvenser. Och så tittar vi på, är det du gör verkligen det som är bäst för dig på på lång sikt. Och sen så planerar vi in som hemläxa då, pröva att göra annorlunda, se vad som händer.
Okay.
Och då är det ju väldigt många som märker precis det mannen inslaget pratar om, att vänta nu, efter bara ett par minuter så dyker det ju upp enorma lustkänslor. Annars så blir det inget gjort.
Du, är du perfektionist?
Det skulle jag definitivt inte säga. Och jag tror inte att någon som ser min lägenhet skulle påstå det heller.
Vadå då?
Det är skit i hörnen. Jag har helt enkelt valt att göra annat med min tid än att städa varje vecka.
Ja. Men det är ett aktivt val du har gjort.
Ja, visst.
Och du trivs i det?
Ja.
Ja. Du skäms inte för att det är smutsigt och så?
Ja, ibland så. Men då får man städa innan folk dyker upp istället.
Ja. Varför har du gjort det valet? Och vad ägnar du åt istället?
Oj, livet har mycket att erbjuda. Läsning, design, allt möjligt.
Ja. För tro det eller ej så har ni kanske faktiskt listat ut det redan. Det finns en koppling med att vara en dålig planerare, en prokrastinerare och en typ av perfektionist. Jag frågade Alexander Rosenthal, psykolog, forskare och docent vid Uppsala universitet, just den frågan. Vad är kopplingen mellan prokrastineraren och perfektionisten?
Det är en jätteintressant fråga, för hade du ställt den för sådär 15 år sedan, då hade de flesta forskare sagt att nej, men det finns ingen sån koppling. För tittar man på de studierna som gjordes då så kunde man inte se en sån association eller korrelation som det heter. Men det forskare har gjort på senare tid, det är att försöka förstå det här med perfektionism lite bättre. Och idag så finns det en konsensus om att perfektionism faktiskt består av två delar eller dimensioner. Den ena kallas för perfektionistisk strävan, och det är helt enkelt att jag ställer höga krav på mig själv, att jag ska uppnå någonting, att jag har liksom den här självbilden att jag är en person som strävar efter att nå upp, högt uppställda mål. Och den biten verkar inte alls vara kopplad till prokrastinering, snarare tvärtom. Har du mycket av det, då prokrastinerar du mindre.
Okay.
Men den andra dimensionen av perfektionism, den kallas för perfektionistisk oro. Och den handlar om att jag är orolig för att göra fel. Jag är orolig för att hur andra ska uppleva mig. Att de kommer bedöma mig negativt och så vidare. Och har man mycket av det, då prokrastinerar man mer. Och det är ganska intuitivt på ett sätt. För att om man är orolig över sina egna prestationer, då är det ju lätt att man lämnar uppgiften till senare. För man liksom vågar inte göra den, eller man är rädd för att man inte leva upp till sina egna eller andras krav då.
Jag läste någonstans att vi skjuter upp på grund av negativa känslor inför en uppgift och inte uppgiften i sig.
Mm.
Stämmer det?
Ja, det skulle jag absolut säga.
Kan du utveckla det?
Ja, men ofta är det ju den emotionella påslaget när man sätter sig med en uppgift som är det som skapar motståndet och gör att man lägger undan den. Och det är därför det är så viktigt med som bryta ner det till en så liten del som möjligt för att kunna sätta igång. För känslor är väldigt flyktiga, vilket betyder att även om det känns jobbigt när jag sätter mig ner med uppgiften, så kommer den känslan förmodligen att ebba ut om några minuter om jag håller mig kvar tillräckligt länge. Men det är just det att hålla sig kvar som är så svårt. Och då brukar jag till exempel rekommendera att okej, men istället för att se hela uppgiften framför dig, vad är liksom den minsta möjliga ansträngningen som du vill att göra precis just nu? Ja, men då är det kanske bara att sätta ut rubriken på den här texten till exempel.
Det är som att förutse sitt framtida jag på något sätt ju.
Mm.
Det är svårt.
Det är svårt, och där brukar man prata om något som på engelska kallas för present bias. Eller att man är jävig för nuet. Det vill säga att personen här och nu som ska sätta målen för vad man gör om en vecka, låt säga. Det är inte samma person som faktiskt ska utföra den här uppgiften. Så här och nu så kan jag ha helt storslagna planer för vad jag ska åstadkomma om en vecka. Men när jag väl sätter mig ner om en vecka och ska göra de här sakerna, då är jag en helt annan person som har helt andra intressen och drivkrafter. Och vi lurar oss lätt själva om vi tror att personen som planerar saker idag är den som kommer att göra de här grejerna imorgon eller om en vecka. Och det är därför man till exempel kanske har lätt för att planera in massa sociala aktiviteter, och sen när de dyker upp så känner man men jag orkar inte just nu, jag vill inte göra det här just nu. Och ännu mer så med arbetsuppgifter. Så det gäller att vara noga med sin planering och förvalta den här tiden väl och kanske bygga in de här liksom delmålen och avstämningarna för att få det att funka.
Du hörde precis Alexander Rosenthal, psykolog och forskare vid Uppsala universitet här i Kropp och själ. Och vi ska stanna kvar vid det här med tid och planera för sitt framtida jag. Vi ska nu höra doktor Daniel Berg igen. Han försöker liksom förutse framtiden genom att förstå historien, för på sin vägg har han en gigantisk anslagstavla och på den har han tid i form av små nålar, lappar, och varje nål och lapp representerar. Vet ni vad? Vi låter han förklara istället.
Det du ser framför dig, det är 7 stycken anslagstavlor uppsatta. De är klädda i randigt tyg. Och på de här tavlorna, varje tavla är ett århundrade. Och där har jag satt upp lappar. Under min läsning så stöter jag på årtal, så händer olika saker som jag inte känt till så bra. Då skriver jag upp den lappen. Och på den lappen står årtal. Där står vilket land eller vilken stad som det skedde i, och så står en beskrivning av händelsen, och då sätter jag upp den på tavlorna efter det år som det skedde då. Kronologiskt så går det från vänster till höger, men i höjdled så går det från en hög grad av mänsklig agens, en individuell mänsklig agens, ner till strukturell historia där hela mänskligheten är inblandad, eller där det är till och med ingen mänsklig agens alls. Så ett vulkanutbrott, det är längst ner, eller Darwin kommer på en grej, det är högst upp. Och däremellan är det ett företag gör någonting, eller en stat startar krig. Och sen är det kodat nålarna då. De är utifrån historiskt fält. Så röd nål, det är medicinhistoria, droghistoria.
Here we go again with the colors.
Exakt färgerna, måste planera efter färger, också kronologisera efter färgerna. Så färgerna blå är politisk historia, vit är naturhistoria, svart är energi- och naturresurshistoria. Så det är olika historiska fält. Och målet är att hitta saker som jag inte kunnat förutse. Så att bryta planeringen genom en extrem planering. Förstår du paradoxen liksom? Att genom att detaljerat föra upp så många kategorier, alltså många plan som möjligt i varje enskild händelse, hitta synkronisiteter som jag inte kunde tänka ut från min vardagliga förståelse av historia, så upptäcker jag att det här sker samtidigt. Kanske finns ett samband ändå liksom. Så det är en genomplanerad människas sätt att försöka bryta det vardagliga sättet att förstå. Gula är ju alltså Asien, medan själva nålen är svart, så det är energihistoria. Det är Himalaya. Första vägen att förbinda Syd- och Ostasien öppnas. 1400 har jag en Malacka, entrepot Malacka grundas. Det är snabbt knutpunkten för två världsekonomier i Indien och Indien och Kina.
Det var 1402 också.
Ja, Timur Lenk råkar dundra fram som en av de riktigt stora sista nomadarméerna som härskar över Asien. Det där är Florens lagstadgar att det inte automatiskt är ocker att ta ränta på ett lån. Det där är ju en otroligt stor grej. Florens gör det här 1403. Gandhi omvänds till anglofob. Första arabnationalistiska traktatet utropas till samma. 1908 är Baden-Powell grundar Boy Scouts här. 1907 rysk-brittiska ententen grundas. Så kan man hålla på. Men det intressanta är ju liksom synkroniciteten. Vad som sker samma år, både strukturellt och individuellt, och på olika platser i världen samtidigt. Ofta kan man upptäcka global historia fast det ser ut att vara lokal historia. Jag tror hela mitt historieintresse, som de flesta, handlar om att få grepp om framtiden. Sjukt nog. Alltså, ju mer man vill förstå vad som ska hända, desto mer blir man intresserad av vad som har hänt. Liksom. För att ju djupare liksom, modellen kan bottna i empiri bakåt, desto mer trovärdig blir den ju framåt. Liksom.
Vad är tid för dig? Om vi ändå är inne på det. Hur förhåller du dig till tid?
När jag föreläser om historisk tid så brukar jag ju ta upp hur viktigt det är att faktiskt inse att som Augustinus skriver i om tid väldigt klokt, att tidens olika tempus är nästan omöjligt att tänka sig. Det finns ingen framtid, för den har inte skett än. Det historiska finns inte, för den finns inte nu. Och nuet skulle inte finnas som nu om det inte genast blev en framtid, möjligt till en framtid. Så frågan är, vad nuet kan inte ha en utsträckning riktigt. Så. Bara börja där så är tiden nästan omöjligt att tänka sig, överhuvudtaget. Jag tror jag läste någon sån neurobiolog någon gång som beskrev vår nuvaro som pendlande mellan en halv och en sekund. Alltså att vi faktiskt hade en möjlighet att utsträcka vår nuvaro i tiden. Ja, det där fascinerar mig enormt. Va, tusan, hur långt är nu, liksom?
Kan du förutse din framtid?
Ja, jag tror de flesta människor gör som jag gör. Man tänker sig att framtiden kommer bli som det har varit. Och så blir det alltid, inte alls så. Men att man liksom lever bara med ryggen mot framtiden och ser ju det förgångna så. Och jag tänker väl att jag kommer fortsätta forska och jag kommer fortsätta bo i Stockholm och det kommer fortfarande inte vara 3 grader varmt och hela varmare och hela världen kommer vara totalt klimatförändrad om 20 år, utan att det kommer vara fortsatt som det är och sen så kommer jag dö som mina föräldrar dog. Det är liksom plan, det är min plan, så planerar jag, så tänker jag att jag ska planera efter liksom. Samtidigt som jag i någon typ av högre abstraktionsnivå vet att det är ju bara 60% chans eller 50% chans. Det är enorma förändringar som kan ske liksom, i ens liv på massa sätt. Sjukdomar, bara privata katastrofer som är det rimliga att tänka sig också, men det planerar jag inte alls inför.
Men kan man göra det då? Kan man tänka sig in i en kris som inte existerat än eller som inte har hänt än? Liksom?
Det verkar ju så jävla svårt att göra det. Mm. Och de som verkligen gör det, de blir väl förstådda som ganska, alltså, neurotiska liksom, galna typ. Så här, hypokondriker, hysteriker, neurotiker, alla de, paranoiker, schizofrena, finns ju aspekter i deras sätt att förstå världen som säkert kan vara mer öppna för en för massa möjligheter, mycket större möjligheter än den historiska trenden som de flesta planerar inför.
Ja, men typ till exempel den här tavlan är, det är ju antingen du geni eller galen eller bara ja, med koko liksom.
Ja, men det är ju ofta många som har påpekat.
Blir folk rädda när de ser den?
En del blir tysta.
Jag kan tänka mig det.
De flesta är ganska positiva, för de redan känner mig. Så de tycker bara att det är en förlängning av någonting de redan visste vad som det var. Liksom. Men främlingar kan vara lite så att de inte vågar fråga, faktiskt. Att de är liksom så här, var har jag hamnat?
Vår vän Daniel Berg, doktor i ekonomisk historia. Och för att stanna kvar vid det här som är tid har jag bjudit in Helena Granström, författare och med bakgrund inom matematik och fysik. Det finns en titel där, va?
Ja, filosofilicentiat.
Okej. Du, innan du ska få reagera på Daniel Berg, vad är det med tid som intresserar dig?
Ja, Daniel Berg citerade ju Augustinus. Det finns ett annat berömt citat om tid av Augustinus som går ut på att han säger att när ingen frågar mig vad det är så vet jag precis, men om någon frågar mig jag ska förklara så vet jag inte längre vad det är. Och det är ju, samtidigt som tiden och olika föreställningar om tid och framtiden och det förflutna genomsyrar hela vårt språkbruk, det märker man. Det är det första man märker, tycker jag, när man tänker på tid, att det är väldigt svårt att frigöra språket och tänkandet från fasta föreställningar om tid. Samtidigt som det är så är ju tiden väldigt undflyende, tycker jag, och liksom svår att prata om och sätta ord på. I synnerhet sin egen upplevelse av tiden.
Vad är din upplevelse av tiden?
Ja, jag skulle säga att alla de tillfällen i mitt liv när jag har varit, som har varit som mest liksom lyckliga och lustfyllda och sådär, de kännetecknas ju av en gemensam sak, nämligen att medvetenheten om tid är väldigt frånvarande. Och omvänt skulle jag säga att de perioder jag har mått som allra sämst i mitt liv, det är liksom då tiden har varit som allra mest påtaglig. Alltså medvetenheten om alla de timmar som på något vis återstår där man måste klara av att existera. Så, där, så det är väl min upplevelse av tid, kanske då att jag helst slipper den.
Mm. Känner du att tiden går snabbare ju äldre man blir? Eller
ja, på ett nästan kusligt sätt faktiskt. Och det finns ju forskning som också visar det. Och sen finns det väl olika hypoteser om vad det här beror på, om det beror på att ett år så att säga utgör en allt mindre del av mitt sammanlagda liv, eller om det är att jag känner igen saker så att hjärnan inte längre får lika mycket nya upplevelser och sådär. Men det är en ganska kuslig tanke på många sätt, att inte bara har jag så att säga allt färre år kvar att leva, utan varje år blir också allt kortare från ett subjektivt perspektiv.
Vad är då nuet och vad är evigheten?
Ja, jag har ju, som du sa tidigare, ägnat mig åt fysik och matematik, och det mest påfallande med nuet i liksom fysikens sammanhang är ju att det inte existerar, kan man kanske säga. Det finns ju ingenting i naturlagarna eller beskrivningen av universum som vi har idag som pekar ut ett specifikt nu på samma sätt som människan upplever det. Det är också så att naturlagarna är, med något litet, ganska perifert undantag, likgiltiga inför huruvida tiden går framåt eller bakåt. Alltså det finns väldigt mycket som vi tar för självklart i den mänskliga upplevelsen av tid som inte har någon direkt motsvarighet i den liksom vetenskapliga beskrivningen av verkligheten.
Men risk att inte förstå något, kan du objektivt då förklara, går det förklara tid objektivt?
Ja, från ett fysikaliskt synsätt, det finns ju ingen direkt konsensus faktiskt, och det finns en ganska intressant som pågående diskussion inom kanske då liksom den mer filosofiskt orienterade delen av fysiken. Alltså ska vi förstå, vissa vill förstå tiden som fundamental, och sen finns det andra tänkare som säger att tiden i viss mening inte existerar. Relativitetsteorin har ju en intressant beskrivning av tid som är en sorts förrumsligad tid, alltså tiden som en fjärde dimension utöver de tre rumsliga då. Det som är intressant om man följer den till dess liksom logiska slutpunkt, det är ju att om vi till exempel tänker oss en observatör som är i rörelse i en väldigt avlägsen galax långt bort, som om den personen skulle definiera ett nu på jorden, så skulle det nuet befinna sig i det vi skulle kalla för framtiden. Så konsekvensen av den här modellen, då tänker man sig rumtiden, alltså den fyrdimensionella rumtiden med tre rumsdimensioner och en tidsdimension, som en sorts stor fyrdimensionell limpa kan man säga, där den här limpan också är färdigbakad, den existerar, framtiden existerar i lika hög grad som det förflutna. Vilket ju då skulle betyda att den fria viljan är en total chimär, och det finns ingenting sånt som ett nu, det finns ingenting sånt som en öppen framtid. Och ska man då ta den här modellen bokstavligt? Det kan inte jag svara på, men relativitetsteorin är en etablerad, den bland de bättre beskrivningar vi har av tiden idag. Så att på något sätt ska man ta den på allvar i alla fall. Mm. Men vad implikationerna är när det gäller verklighetens natur tror jag man ska låta vara osagt.
På tal om rummet så har du ju skrivit: rumsupplevelsen är avsevärt mer stabil än upplevelsen av tid.
Mm. Så är det ju. Absolut. Alltså en minut kan ju upplevas helt olika beroende på om vi är stressade eller uttråkade eller njuter eller är rädda eller någonting sånt. Men en meter tycks ju för de flesta av oss ganska konstant över tid, så att säga. Och jag skrev ju en text om det här där det här också sattes i relation till. Och dessutom kan man ju säga att tidsuppfattningen, tidsupplevelsen är kanske det sista, i bästa fall, som vi tillägnar oss som barn. I den mån som sagt vi tillägnar oss den alls, så kommer det ganska sent. Då finns det hjärnforskare som spekulerar i att det också är det första som lämnar människan, just eftersom den tycks vara så pass plastisk och flytande jämfört med till exempel upplevelsen av rummet. Och då finns det en lite hoppfull hypotes som man kan kontrastera till det här att man tycker att livet bara blir kortare och kortare samtidigt som det tas ifrån en på något sätt när man åldras och upplever tiden som att den går snabbare och snabbare. Nämligen en spekulation om att man då i dödsögonblicket, när hjärnans processer saktar ner, så skulle upplevelsen av tid mer eller mindre helt försvinna strax före dödsögonblicket, vilket då skulle innebära att man inträder i ett tidlöst tillstånd. Och det, säger då de här optimistiska spekulationerna, skulle ju faktiskt vara evigheten.
Herregud.
Så det kan man klämma sig fast vid då man känner sig bekymrad över att tiden rinner ifrån en.
Eller inte.
Jaha.
Evigheten är väl inte så trevlig, tänker jag.
Jag tror att underförstått skulle det här vara fridfullt och bra.
Okay, då förstår jag.
Det vill jag gärna tro.
Du, vad säger du om Daniel Bergs anslagstavla som han pratade om här?
Jag tycker ju att det var just den här anslagstavlan som handlade om historiska epoker och skenen var ju ett ganska avundsvärt exempel på en planeringsförmåga som jag tror det skulle väl bli en alldeles fantastisk roman till exempel med ett sånt förarbete. Det tänker jag som författare, men det är också intressant med kombinationen av det här extremt utvecklade, strukturerade beteendet som jag känner, eller den förmågan som jag inte alls känner att jag besitter själv i samma mån, och samtidigt en total oförmåga att få någonting gjort. Den är en intressant kontrast.
Ja, han är en komplicerad men väldigt trevlig man.
Ja.
Vill du se en bild? Så här ser det ut. Jag visar nu på mobilen. Du som lyssnar kan också gå in på Instagram, kropp och sjal, pet, och kolla in Daniel Bergs
anslagstavla. Han har inte vävt tyget själv.
Nej, de är förköpta liksom. Eller har han det? Det kan han faktiskt ha gjort, helt ärligt.
Han hade lite vävargärna. Jag tycker att det är skönt att han ser så glad ut.
Ja, det är otroligt gulligt.
Han ser glad och stolt ut.
Carl Bergström, också här i studion, psykolog.
Ja, det där ser ut som någonting som har tagit sin lilla tid, det kan man lugnt säga.
Vad tänkte du när du hörde Daniel?
Jo, för det första så måste vi bli klara på att det vi ser på tavlan här, det är ju något helt annat än den funktionella planering som händer i de 10 kalendrarna. det som händer här på tavlan, det är ju ett lustfyllt arbete. Mm. Så att i det här fallet så skulle jag säga att det inte finns någon typ av överplanering. Det är ju ingen annan som ska säga till Daniel vad som är värt för honom att spendera hans tid på. Mm. Så när det gäller tavlan och bilden av historien, då är det bara go for it.
Så han kan lära sig något kring sitt uppskjutna beteende i det han gör med tavlan?
Nej, kanske inte framförallt det, utan snarare att han ska inte låta någon döma det han gör på tavlan utefter hans andra oförmågor, så att säga. Och man måste vara på det klara med att det är helt olika saker. Det han planerar i kalendern, det gör han ju för att få något annat gjort.
Ja, fattar.
Det han gör på tavlan, det är ju det som är något annat. Mm. Det är det han vill göra.
Men kan inte det meningslöst då? Om inte han gör det han borde göra?
Ja, det här med borde, vet du, det är ett komplicerat begrepp.
Han har en deadline med sin bok.
Ja, det är ingen förutom du som ska säga åt dig vad du ska göra med din tid.
Snäll du är. Helena, vad tänker du?
Nej, men jag tänker att man också måste ta det här lite grann ändå utanför det så att säga, individuella hjärnperspektivet på något sätt. För att han tycks ju vara ett specialfall när det gäller planering. Men det är ju onekligen så att vi lever i en tid där vi förväntas liksom planera och kontrollera våra liv på ett ganska utstuderat sätt. Jag tänker på en sociologen Roland Paul, sen skrev ju en bok här om året som heter Tänk om, som handlar just om det där. Hur liksom ett framtidsmedvetande som har liksom spårat ur på något sätt. Och en tanke jag har lite grann i relation till just evigheten och sådär, att människan är ju då det djuret, vad vi vet, som är begåvat med medvetenhet om sin egen ändlighet, sin egen bräcklighet och sin egen dödlighet och sitt eget åldrande och sådär. Och traditionellt så har ju just evigheten i någon lite religiöst anstruken bemärkelse, alltså föreställningen om ett tidlöst tillstånd av eviga former och sådär, där vi egentligen hör hemma, där våra själar hör hemma kanske. Det har ju varit en sorts trösterik figur som vi kanske i liksom dagens sekulära samhälle inte har riktigt samma tillgång till, och vi har en vetenskaplig diskurs som står i någon slags direkt konflikt med det här. Det här väldigt utvecklade kontroll- och planeringsbeteendet som inte kanske framförallt i handling, men som jag tror att många av oss liksom i alla fall tar till oss och på något vis strävar efter. Alltså vi ska hålla våra kroppar unga genom att träna, vi ska hålla oss friska genom att äta rätt och sådär. Så det är ju också, jag tror att det är en motsvarande kanske sekulär, modern vetenskaplig strävan som svarar just mot den här föreställningen om den evigheten som en tillflykt. Det vill säga vi försöker ta kontroll över vår egen förgänglighet. Det som han säger, vi har ju ingen aning om vad som kommer hända imorgon. Vi vet ju inte ens om vi får vara med imorgon så att säga. Men vi har alla, tror jag, en mängd ritualer som liksom syftar till att skapa illusionen av att ha någon sorts kontroll över det här som i grunden inte går att kontrollera. Så att ett visst mått av planering skulle jag säga har inte bara med liksom den mänskliga hjärnans konstitution att göra, utan också med den tid vi lever i, där det här liksom förväntas av oss och där vi kanske också behöver det för att bara hålla oss flytande på något sätt rent känslomässigt.
Tänker du, Carl?
Ja, det här med borden och andras förväntningar, det ska man vara försiktig med. Att i alldeles för stor utsträckning rätta sitt liv efter andras förväntningar och borden och måsten snarare än sin egna viljor. Det är en snabb väg till ångest.
Vad är din förväntning av evigheten?
Daniel inslaget pratar ju om att man kan inte förutse framtiden och sådär. Jag menar att man snarare kan hålla sig till någon slags future of best fit. Det vill säga liksom den framtid som verkar troligast vid något givet tillfälle. Och visst förbereder vi oss lite på det värsta.
Gör vi verkligen det då?
Ja, det är det som kallas för att ta ut en försäkring.
Ja, men, okay,
det vi ska dock inte låta huvudet vara för länge på de här sakerna. Mm. För även om de är möjliga så är det ju inte särskilt sannolikt att någonting inträffar vid något tillfälle. Det är kanske sannolikt. Men exakt vad, varje liksom individuellt fall, är inte så sannolikt. Så därför så får man liksom inte så bra return on investment på spenderad tid på att liksom vända och vrida på framtiden. Utan vi psykologer brukar ju vara mer inne på att man ska hålla tankarna kanske lite mer i nuet.
När jag står fortfarande och tänker på evigheten, så kan man säga från ett fysikaliskt perspektiv så liksom rent termodynamiska processer gör att evigheten i viss mening inte riktigt har någon betydelse, för att i något skede kommer inte längre finnas något sätt att definiera tid. Tid är ju någonting som hela tiden måste definieras med hjälp av någon slags förändring. Sen kan det vara liksom oscillationerna i en atom. Men det, man behöver fortfarande möjligheten till någon slags förändring för att kunna förstå vad tid är för något. I något skede finns inte längre sådana, och därför är evigheten i den metafysiska meningen lite meningslös. Jag tänker att man inte behöver liksom däremot räkna särskilt många år innan det blir en evighet i mänskligt avseende, så att säga. Vi har ganska svårt att ta till oss bara 10-årsperspektiv eller ett 100-årsperspektiv, och där visar ju till exempel diskussionen kring klimatförändringarna, det visar ju det väldigt tydligt att så fort det inte handlar om den närmsta framtiden så blir det ganska abstrakt på ett sätt.
Är du en bra planerare?
Jag började fundera på det när vi lyssnade på de här inslagen. Jag har ju väldigt länge jobbat samtidigt som jag har varit hemma med barn. Jag tror sammanlagt i 7-8 år eller något sånt där. Så att jag har ju blivit väldigt effektiv. Det är ganska tacksamt för att man går runt så otroligt länge och tänker, om jag bara fick 10 minuter, fick jag bara 10 minuter skulle jag kunna skriva den här texten. Man får aldrig 10 minuter, men när man då väl får 10 minuter så skriver man den ju. Mm. Då har man hunnit tänka så mycket också. Okay. Så att, men jag planerar ju till exempel om jag ska skriva en längre text, om jag ska försöka skriva en bok, så börjar det ju med att jag inte planerar alls. Jag sätter mig ofta ner och bara börjar skriva. Men en bit in i processen, jag tror att det var han Alexander Rosenthal som nämnde det, att man kan, om man har en delvis oöverstiglig uppgift som är väldigt stor och oöverblickbar, så kan man liksom spjälka ner den, bryta ner den i små delar, och så, utan att egentligen det är särskilt medvetet, så inser jag att jag gör det. För att en kreativ process är ju alltid, tycker jag, skräckinjagande, för man har ingen kontroll. Medan man sitter och skriver tänker man, det här kanske är helt meningslöst. Kanske är sämsta någonsin, ska jag bara slösa bort eller all min tid på det här, och det är helt meningslöst. Men då kan man ganska snabbt, har jag upptäckt, lura sig själv och bryta ner den här egentligen helt okontrollerbara processen i små steg. Här kommer den här scenen och sen kommer den. Så kan man lura sig själv att det här är egentligen bara, nu är det bara att skiffla sten, det här är helt mekaniskt, jag bara skriver här och sen skriver jag det här. Då tycker jag att man nästan är klar när man har kommit till det skedet. Så på det sättet planerar jag nog. Men skriver lite listor och sådär, vad ska jag göra imorgon? Men inte något utstuderat, jag har inga tavlor.
Finns det något du skjuter fram som inte du, förlåt Carl, borde?
Det måste det förstås göra, men inte på ett sånt nivå att jag tycker att det är ett stort problem. Nej.
Du nickar instämmande, det är en exemplarisk patient, Helena.
Precis så, jag kan inte annat än att just nicka instämmande. Precis så gör både jag själv och så jobbar jag med patienter.
Men jag funderar lite grann på den här potentiella patienten Daniel Berg. Han är ju så oerhört medveten om vinsterna av till exempel att komma över sin lilla puckel och sådär. Alltså på något vis, det som jag tänker när du pratar är, ja, det här låter ju förnuftigt och bra. Men liksom, vad ska det hjälpa? Alltså, är han inte redan så förnuftig som du skulle syfta till att få honom i terapin? Vad kan du åstadkomma som han inte redan har gjort? Förstår du vad jag menar? Det känns som att det på något sätt går bortom de här förnuftsorienterade resonemangen om vad som vore klokast och bäst.
Ja, det är svårt att spekulera i det enskilda fallet, naturligtvis. Men det finns fler knep i lådan om de första inte fungerar. Ett av dem du var inne på är just att bryta ner det här i väldigt, väldigt små bitar.
Ja,
ibland barnsligt små bitar, så att säga. Va?
Sätter mig på stolen framför tangentbordet. Ja.
För då får vi också den här belöningen. Något som vi brukar göra, det är liksom en väldigt tydlig lista med en liten kryssruta efter varje, så att man får den här känslan av att kryssa saker på sin lista.
Stryka saker på en lista, ja.
Och det är vad vi kallar för en artificiell konsekvens, så att säga. Vi knuffar lite till för att skapa den här belöningen lite tidigare, så att man knuffar sig själv vidare i listan.
Mm. Vi ska snart runda av, men är ni tidsoptimister och tidspessimister?
En utpräglad tidspessimist.
Okej, hur yttrar sig det då?
Ja, det yttrar sig till exempel, om du skulle fråga mina barn, att vi alltid har stressar så otroligt bråttom nu, och sen måste vi stå på tågstationen och vänta i en halvtimme. Okay. Det kom så tidigt. Jag stressar liksom i förebyggande syfte, för jag tycker att det är på något sätt mycket bättre att stressa när det egentligen inte är bråttom, för att det sen inte ska bli bråttom.
Men det blir lite dödtid då, eller?
Ja, men ja, det här är ju en oerhörd styrka som, alltså mitt kanske skarpaste och bästa föräldraskapstips är ju att man så här, 5 minuter kan göra skillnad mellan att behöva bära iväg ett gråtande, skrikande barn och att fridfullt kunna ta sitt barn i handen och gå hemifrån. Alltså man ska alltid, om man bara kan vänta ut den där leken som ska bli klar, eller vänta ut någon liten process som ofta inte tar så lång tid, så går det oftast väldigt mycket bättre. Så att det skulle vara då mitt föräldraskapstips, ha alltid de där minuterna på din sida och ha helst inga tider att passa alls om det går. Så att min tidspessimism tycker jag ändå har fått då, har kommit till sin rätt. Mm. Ja.
Innan jag kom in i studion har jag suttit en halvtimme här ute på Kungsholmstorg.
Jag såg det på en bänk där faktiskt, när jag också kom lite för tidigt och gick runt i parken.
Varför ringde ni inte, va?
Och njutit av solen.
Ja.
Okej, okay, alltså jag var ju här.
Ja, nej, jag är precis likadan. Ja. Jag ser alltid till att ha en bra omgång med tid på min sida, vad jag än ska göra.
Men du blir inte rastlös så när du ändå har den goda tiden på dig?
Ja, då har man tid till lite mindfulness eller en god bok.
Ingenting
eller sånt där.
Ja. Hade du en bok med dig eller?
Självklart.
Vilken då?
Just nu läser jag Huxley's The Island.
Åh, är det han Huxley som käkade massa syra?
Han är mer känd för Brave New World,
okay,
som är hans dystopi, medan The Island är utopivarianten.
Okej, okay. Tack så mycket Helena Granström, författare, och Carl Bergström, psykolog. Nästa vecka är väntan äntligen över. Då är Ulrika tillbaka efter välförtjänt semester med sina 711 barn, hästar och hundar. Och då kommer Kropp och själ handla om Tourettes syndrom. Producent för det här programmet var Alice Löv, tekniker Astrid Anka Krona och jag heter Ninos Chamo. Vi hörs.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.